Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kör vi igång den här? Här är du, här är jag. På terminalen. Och vi spelar överallt. I hela Haninge centrum. Hjärtligt välkomna till Lekstedt Sport. Och vad glad jag ser, Mats Sandberg.
Ja,
jag ser olycklig ut.
Jag ser olycklig ut.
Varför då? Varför olycklig?
Jag var olycklig för några dagar sedan, men så gick det bra för Tyskland faktiskt. Emot först Frankrike och sen mot de Nederländerna. Jag var så orolig för Tysklands hemma-EM som kommer här i sommar, juni-juli, att det skulle bli ett riktigt fiasko för Tyskland igen. Men så jag mötte med Frankrike och då dyker Mittelstedt upp, en ny stjärna som debuterar. Och så
mycket bra namn, Mittelstedt.
Ja. Mycket bra. Och så, sen kom då...
Ingen som Hitler skulle ha rensat undan.
Nej, och sen Wiltz, Florian Wiltz, stjärna i Bayer Leverkusen, som också nu med i landslaget. Plus Havertz då, en fin trio framåt för Tyskland, EM som kommer. Jag är optimistisk.
Bra, Mats. Vad kul, jag trodde att det var något... allvarligt och olyckliga, men det var inget.
Nej, det var tyst.
Nej, men det roliga är, Jesper, vi måste ta, vad heter det, elefanten i rummet.
Ja, men säger du mår först då?
Ja, jo, men jag mår bra som var. Men så, Jesper, vi var på samma quiz tidigare idag. Och han står som en sån här Napoleon med armen. Han har vurpat på vojen och har brutit armen. Han är så ynklig. Och jag har fått faderkänslor för Jesper. Det är jättekonstigt.
Det är väldigt fint. Det är faktiskt många som har fått det också. Och skrivit lyckönskningar och sådär. Men Napoleon måste vi förklara bara att han hade ju inte... Han stoppade aldrig armen på ena sidan. Utan hade bara käpen över.
Mitt hälla bara.
Ja, och så ser jag ut. Att det, liksom, ja.
Det var därför jag sa Napoleon.
Jag vet, men folk kanske inte fattade.
Jag är inte förvånad över din livsoptimism trots denna olycka. Hade jag drabbats av samma grej, då hade jag inte agerat lika fröjdefullt som du gör.
Men frågan är om jag...
Peter Fröjdefält var en gammal domare i Allsvenskan,
ja.
Eller?
Ja. Ja, det ryktas om att han fick sluta för att Filman Boys hotade honom.
Ja. Men berätta hur det gick till.
Ja, nej, men vi hade en väldigt trevlig dag, som det ofta är.
Och vilka är vi i det här sammanhanget?
Men det började bowlinghallen, när vi hade match då mot, vad heter de då? Rigel.
Torsk, är det Hagsätra lag?
Nej, de är från Borlänge. Så Rigel, det är bäst, en hopslagning. Så de mötte vi då med Mattias pojkarna. Torskade tyvärr. Och sen hade vi en väldigt trevlig dag då, jag och Jan och Samuel i laget och Lasse Gelin.
Lasse Gelin också, gamla jazzmusiken. Kul att han fick,
ja, men precis, han fick
hade ni för roligt, för trevligt?
Nej, inte till en början. Utan... Nej,
men sen var det för roligt, för trevligt?
Ja och nej. Ja och nej. Det var ju väldigt trevligt. Sen åkte jag då träffade några kompisar, Gustav och Jocke och ett gäng, Filip, Simon, på, vad heter det nu då? Matrosen.
Och det var ju ännu roligare.
Det blev det. Jag drack inte snapsen. Tror jag. Nu blev jag osäker. Men då är det smörrebröd och grej. Skitgott. Uh-huh. Sen skulle jag och Gustav åka vidare till Grönjägaren. Mitt emellan Gamla stan och Slussen. Mm. Så finns det ju liksom ett plank, för de håller ju på att bygga om där. Mm. Det är vatten på ena sidan.
Det har de gjort i 20 år och kommer göra det 30-40 år till. Jag tror jag kommer inte leva när Slussen är klart.
Nej, och frågan om jag gör det.
Nej, det kommer inte göra.
Skenande priser.
Ja.
Ja, det lär det bli. Och men då i alla fall ska jag liksom bromsa in. Jag ska pissa där nere vid Slussen. Mm. Och får en sladd. Tappa bromsen typ. Och får handen under kroppen. Eller armen då. Så jag knäcker ju armen rakt av ovanför armbågsbenet.
Känner du direkt att det är fel? Att det skiter?
Ja, något skiter. Jag känner fan, det här var inget kul. Och jag tänker först på fan, vad jobbigt om axeln går till led. Eller måste ju lösa det på något sätt. Men sen tänker jag snabbt, det är nog något annat. För jag kan liksom inte... Ett armen, om man säljer armen rakt ut, då kan man ju vrida på armen så här. Jag kan inte vrida på armen tillsammans med över armen.
Nej, men om jag känner dig rätt, så det är nästa tanke, fan vad gott det vore med korv.
Nej, min första tanke är, jävlar vad jobbigt om den är bruten. Jag måste kunna skita och duscha ordentligt.
Men vardagssysslorna i övrigt då? Käka en varm korv, hur gör man det?
Ja, men det har gått bra, för sen...
Hur håller du mosbrickan då liksom?
Ja, men jag har löst
och,
det på
och puckon?
Ja, puckon är ju ett problem. Jag kan inte göra det samtidigt, men sen åker jag då in till SÖS, akuten. Ja, ja. Får direkt en tid och de konstaterar att armen är bruten.
Hur lång tid tog det på akuten?
10 minuter.
Okej.
Okay. Solskenshistoria.
Ja, men sen får jag morfin och det är den absolut mest snälla personalen. Jag kan börja grina vad snälla de var.
Jag tror att du kommer komma tillbaka starkare än någonsin.
Jag tror det också. Och man måste ju, det viktiga nu är att man rehab ordentligt. Har jag fått till
mig. Putta kan du väl, kanske?
Jag kanske ska spela minigolf då.
När Adam Scott puttar lite latcho, kan inte du ta för honom?
Ja. Alltså han var väl den som hade bröstputta. Ja. Och sen så när han förbjöd så skete det hans karriär, var det inte så?
Jo, alltså utan att putta någonting kunna det så är man ju körd som golfare naturligtvis. Han vann ju US Master till exempel, en eller två gånger. Han såg ut att fuska, nästan höll klubban på samma sätt som han gjorde när han puttade, som när det inte var förbjudet, när det blev förbjudet. Ingen större skillnad om man tittar på Adam Scott. Men det kan ju, som video kan du titta på. När du ska putta.
Ja, Jesper, du kan bli en jätteframgångsrik golfputtare nu.
Ja, precis. Vad tråkigt bara att allt annat är dåligt.
Nej, men alltså då kan du putta så är allting annat förlåtet i golf. Sätter du långputtarna så det spelar ingen roll. Du kan slå markare från början på par fem hål, rykande markare. Så lägger du i långputten så får du par ändå.
Vi kan ju kika på det, om inte annat. Men jag tänkte på tal om det. Vilka andra idrottare har blivit dåliga till följd av regeländringar?
Ja, men då får man säga Jens Weiss flåg till exempel, som var den bästa backhopparen. Mm. För när Janne Boklöv kom, och då fick han avdragspoäng först för att det var så fult. Han flög ju längre än de andra, men han flög ju fulare än de andra. Och då var det fortfarande så att det var ju stilpoäng. Och Jens Weiss flåg var den som var bäst i världen. Han var den som kom efter Matti Nykänen. Men sen... så sket de ju det. Då tänkte de att den som kommer längst vinner. Så då skrev jag att Jens Weiss slog förlorade på att det blev att man tog bort stilpoängen i backhoppning.
Kanske pingisen höjde de nätet en aning. Jag kommer inte ihåg riktigt.
Nej, efter OS 2000 så gjorde de ju bollen lite större. Mm. Så att man skulle hänga med lite mer. Men jag kan också tänka mig att om man tänker tjeckerna på 80-talet. Mm. De körde så otroligt mycket alltså, att man slog på fingrar och ben vad. Ja. Alltså slashing och tripping.
Hälsenor.
Ja, hälsenor. Det blev man ju hårdare på. Om man är för NHL nu, till exempel NHL nu, mot hur VM var när tjeckerna spelade för 30 år sedan. Det är helt olika sporter.
Mm. Men Kanada var ju så.
Ja, jo, ja, men precis. Men så de fula spelarna har ju förlorat på det.
Men sen så, lirarna har ju vunnit. Alltså, Pete Sampras och McEnroe hade ju inte haft en chans att Wimbledon idag när banorna är långsammare. Du kan inte gå på nät på samma sätt som förut. Sampras levde ju på sin serve, McEnroe på sin serve, plus Ivanisevic på sin serve. Och gick till final Ivanisevic. Han vann till och med Wimbledon.
Han vann till och med 2001, va? Eller om det var 2000?
2001, tror jag.
Men hade det varit då med Borg? För att han var väl en tydlig förlorare. Även om det var inte någon regeländring så förlorade han väl ändå på... att på de lite större racketerna. Hade han varit lika bra med stort racket om han fortsatt?
Jag skulle inte säga att storleken var det största där. Det var snarare materialet. Alltså, han var den sista som hade träracket.
Okej, och det var komposit sen då? Eller något, eller
ja, vad var det för material? Det var
Donnay-racketarna som...
Ja, det var ju trä.
Som Borg hade, ja. Men förlorade han på det? Jag vet inte riktigt om han förlorade på det. Men Borg hade blivit ännu bättre om han spelat på Wimbledon som det blev sen, när det blev långsammare. Då hade kanske Borg vunnit 7-8 gånger.
Proxy, men när Borg försökte göra comeback sen 91, då hade han ju fortfarande kvar sina träracketar. Ja, och det var ju lite patetiskt.
Man
nästan
fick ju nästan lika mycket moderskänsla eller fadkänsla som du fick som för mig. För ja, precis. Som ja. När Borg kom ut med sitt gamla träracket. Ja. Det är lite så när Sigge Helmer i Ofrilig golfaren har onkel Julles gubbar. Lite samma.
Ja, men ändå om man tänker alltså Wimbledon då, när Ivanisevic vann, då var det alltså Wimbledon som tråkigast tyckte jag. Ja. Då var det bara serv, kanske en retur, eller så var det bara serv som max. Serv, retur, volley. Det var ju ett jättetråkigt spel. Men nu har det gått för långt åt andra hållet. Ja. Nu blir det liksom att man hittar den där balansen, tycker jag är konstigt.
Kan det ha varit Ivanisevic som gjorde att reglerna ändrades till slut? För att det var så otroligt tråkigt att se. Du ska inte kunna vinna bara på din serv. Så att han var nog kanske droppen som fick urholkandet utav reglerna där. Så att sen, jag tycker det är roligare när det inte bara är serv-volley. Domaren blåser. Och det är mål!
Så då,
alltså, vi ser en jingle med alltså Markoolio och Arne Hegerfors. Och jag och Jesper ser kärleksfulla ut och ser snälla ut. Och Mats tittar ilsket på...
Nej,
jag skojar, förlåt, jag skojar.
Men om Mats tycker hon, Markoolios morsa Irma, är lite sexig, tror du?
Irma har ju en bakgrund.
Alltså, berätta om Irmas bakgrund.
Hon har väl varit nere och vänt i botten med sina gubbar, men har kommit tillbaka, tycker jag, på ett fantastiskt sätt. Nu är hon ju nästan sympatisk faktiskt, så att Irma har gjort en fantastisk livsförändring.
Ja, framförallt har hon ju en väldigt rik son. Alltså han är inte väldigt rik kanske, men han är nog god för 50 miljoner skulle jag tro. Han gjorde ju någon pokeraffär som han sålde något pokerbolag. Så han har ju råd att köpa lite hus och grejer till.
Han köpte ju ett hus till morsan också faktiskt, ute i Netta Sarsebo där.
Jag gillar ju Markoolio. Jag vet, vad tycker du om Markoolio?
Trevlig.
Han verkar jättetrevlig.
Ja, han är jättetrevlig.
Min polare Kalle berättade att en gång när han var typ 9 och till Finlandsfärja, så hade Kalle problem att pissa. Då frågade Markoolio om man skulle lyfta upp honom till pissaren. Hörrni?
Han kom ju från Orminge och jag kommer från Saltsjöbo. Alltså,
ja, det är inte långt.
Det är samma ungefär. Så att jag har ju sett honom där ganska många gånger faktiskt i Orminge centrum. Han uppföddes ju där och hans mycket tråkiga, tragiska barndom utspelade sig just i Saltsjöbo. Och det var inte Irmas förtjänst, det var gubbarnas.
Ja, men Markoolio ville ju alltså upptäcka, eller nej, inte upptäcka, förlåt. Vad säger man? Han ville avtäcka en staty av sig själv i Orminge centrum. Det är ändå konstigt. Först att han själv ville ha en staty av sig själv, och också att han ville göra det i Orminge.
Ja, och då, alltså, de levande statyer som finns, alltså över levande människor, det brukar ju inte gå så bra. Vi har ju Zlatan, gick åt helvete, den blev ju skändad, flyttad. Och Ludmila Engquist, skändad, flyttad. Och ligger nu i en källare i Stockholm, vid Stockholmsstadion. Så att man ska inte ha levande...
Men människor som Hylands staty råkade också illa ut. Den flyttades från entrén på TV-huset till undanskymd plats, och det var när Hyland var död.
Just det, och utanför SR-entrén då står ju Sven Jerring där ibland. Alltså, den har klarat sig hittills.
Alltså Jerring är ju
han är död.
Och Jerring är också död, men han är ju oanfrätt Jerring. Hyland är ju kontroversiell.
Men jag fick
Jerring är inte kontroversiell alls.
Men jag fick höra en grej om Jerring att ur en annan podd, att de eventuellt, att det finns massa skit på Jerring.
Ja, jag har också hört sådana saker. Han var ju en äldre gentleman som jag kände väldigt väl faktiskt. Bakom fasaden kan det ha funnits ett och annat, det kan jag tänka mig.
För att menar du att han var så otroligt intresserad av barn, från barnens brevlåda? Var det som var grejen?
Men det har ju gått rykten om
det. Ja, det har gått rykten om det. Det är ungefär som om Loket Olsson då, och så vidare. Men jag tror att det är mera faktiskt... substans kring Loket än vad det är om Jerring, för faktiskt tror jag, men alltså Jerring, alltså gubbar som ser ut som honom och så där kan ha mycket hemligheter bakom fasaden.
Alltså, Sven Jerring såg ut som att han var kanske 70 när han var 35.
När han var 20 så var han 75.
Jo, jag menar det, men också kul, men det finns också alltså...
Hyland och hatade Jerring och vice versa faktiskt, för att Jerring motarbetade Hyland i början av Hylands karriär och skickade bort honom för att han hade träffat sin fru då, Hyland, under 50-talets början.
Tuss
Hyland, en norska Tuss Nilsen, senare Hyland, alltså då i början på 50-talet. Så att Jerring tyckte inte om det där att Hyland hade det bra och träffade sin fru. Så han skickade iväg Hyland gång på gång till SM på skidor 2 veckor i Hudiksvall och VM på skidor i Zakopane och fotbollslandskampen någonstans i alltså Englands östkust eller kanske Newcastle, att jobba där, för att Hyland skulle komma ifrån sin fru, för att han var väl sjuk på att den Hyland hade ett sånt bra liv, vilket Jerring inte hade.
Men
jag har förstått saken rätt, att det som skilde dem åt som kommentatorer var att Hyland kom med det nya, han pratade ju i presens, han var ju där det hände, medan Sven Jerring berättade det som hände då gick Argentina då, alltså, och att det var en helt ny skola, och att Hyland var mycket snabbare, han var där och då, och Jerring blev förbisprungen. Har jag rätt där?
Det är helt rätt. Alltså Jerring,
jag håller med Olle bara.
Jerring formerade matcherna så som Jerring tyckte att det skulle vara och trodde att det var, men det stämde inte med verkligheten någon gång. Han körde sitt eget ungefär som att det passade hans vokabulär och hans sätt att prata och hans tempo och det och hans rytm. Men det stämde inte ett dugg med verkligheten. Sen försökte ju Jerring hålla tillbaka Hyland under hela 40-talet. Hyland kom 46 då till Stockholm. Stockholm. Och så där. Men det gick inte att hålla tillbaka hylan till sist, för att hylan var så in i Norden bra också. I Norden mycket bättre än Gärring. Så att rätt vad det var så är Gärring ändå omsprungen på upploppet i god marginal.
Får jag fråga en annan sak bara till båda? Är han inte extremt lik Max von Sydow?
Ja, det är som en blandning av Max von Sydow och Gustav V, Vegard, ja, kanske.
Eller bara Gustav V kanske.
Ja, det finns ju någon gammal tysk estetik av Gärring, får man säga. Alltså,
inte heller bortrensad av Hitler?
Jo, kanske.
Okay.
Men Gärring hade...
Du med din arm, du skulle inte ens få... Du skulle ju åka med på tåg till okänd plats.
Jag var nog borta innan.
Nej, med armen. Tåget till okänd plats.
Ja, för han är arbetsför.
Men Gärrings bakgrund var nog ganska problemfylld, tror jag. För att han var ju en särling, en ensam människa och sådär. Så att han hade nog inga kompisar i sin ungdom. Så att det satte sin prägel på honom senare i livet, tror jag. Trots att han blev så populär i Sverige genom radion då, så var han ju alltid väldigt, väldigt ensam.
Men vi måste prata om en grej, och den är ännu deppigare. Jag vet inte om ni har följt det här, men Emil Forsberg har ju en... Har ju länge varit gift i nästan 19 år.
Ja, det har varit ett mysterium, för hans tjej har varit alltså så här, de har inte passat ihop riktigt.
Nej,
om man ska ha ordet särling igen, och han verkar ändå vara en vanlig svennesnubbe. Hur fan hittar de varandra? Varför har de varit tillsammans?
Ja, det är lite konstigt.
Det var Sundsvall de träffade tydligen, ja, för 19 år sedan.
Ja, de var ju bara 12-13 år, och, ja, nu har det här hänt. Det här är saxat från, hon heter ju Changa då. Ja. Changa Forsberg har lagt ut ett öppet brev till den som vill läsa. Vi ska skilja oss, punkt. Ord jag trodde att jag aldrig skulle uttala efter 2 barn och 19 år tillsammans. Den största kärleken är mina barn, och jag vill att de ska veta sitt värde. Att bli tagna för givet och försummad är inte kärlek. En nystart i New York blev tydligen en nystart för dig och ditt liv. Det var bara det att jag och våra barn inte visste om det i förväg. Men det blev smärtsamt tydligt snabbt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I tidningen har vi läst och sett att du mår bra och är enjoying every moment, inom parentes då, eller i stattecken. Framtidsplaner har du också. Inte heller de visste vi om. Om reportrarna ändå visste att du pratat mer med dem än med din familj de senaste månaderna. Eftersom du inte kommunicerat alls får tiden utvisa vad det var du ville åstadkomma med att ghosta din familj. Jag hoppas att du i framtiden kan visa respekt och hänsyn till andra trots egna behov. Och ha modet och moden att kommunicera. För din skull hoppas jag att du inte ångrar dig och att ditt nya liv i NY är värt en skilsmässa och sättet du behandlat dina barn och deras mamma.
Men alltså, om man ska tro det här så flyttas ju sympatierna. Men alltså, kan det vara så att han har skrivit på för sin klubb i New York utan att säga till hemma och flytta till USA utan att träffa till hemma?
Ja.
Och så har han inte barnen. Vi måste
spåna.
Men vad kan ha hänt i deras relation över tid då, innan? Det måste jag spåra ur totalt. Liksom.
Ja, men jag tror så här, de var ju som sagt 12-13 när de träffades. Mm. De har ju aldrig vuxit upp i ett vuxet förhållande. De vet ju inte riktigt hur det funkar, tror jag, med motgångar och smällar. Mm. Han har ju bara dragit som en 14-åring. Jag drar nu från
träslöjden i 6B, om han var super.
Jag skiter här nu.
Och så kan till syslöjden i 7C.
Ja, och så när han sov borta hos de polare så här. Det var jobbigt, det ringer mamma. Alltså lite så. Han bara stack.
Vad konstigt. Alltså, jag har ju fått honom som en otroligt sympatisk kille i intervjuer. Alltid en av de allra bästa i landslaget. Som är,
ja, men tänk om han är sympatisk men dum.
Med medkännande och sådär. Och väldigt balanserad tycker jag att han har varit. Så att det är väldigt förvånande att höra vad han har gjort.
Märkligt.
Jag tycker vi låtsas att bara för att det ska, annars kommer vi aldrig framåt om vi ska vara.
Men har man inte hört att det är hon som är knäpp tidigare?
Jo, det har man hört, men jag tänker bara, för annars blir det ena och andra, och det är så jag jobbar hela tiden, men jag tänker med Changa här nu.
Nu jobbar jag bara med ena, du är helt handikappad på andra.
Ja. Mm. Nu är det bara andra. Vi låtsas att det är sant det hon skriver, om det nu skulle vara så. Vad är det för...
Ja, då är det också inte bara sant, det är också intressant. Det är ju jättekonstigt, och det är som Matt säger. Märklig persongrej att ha blivit så.
Jag tror ju att han har ju hittat en ny tjej.
Ja, säkerligen. Agerandet tyder ju på det verkligen. Ja, att han har flyttat över fokus på en annan, helt enkelt.
Beyoncé kanske?
Det har jag svårt att tro. Okay. Fridolina Rolf. I mean, someone swept his heart away, som Michael Bolton sjöng.
Mm. Ja, men så måste det vara. Men lämna barnen, det är ett steg till.
Det är nästa nivå.
Ja, det är många steg till.
Ja, och jag tycker att det är ju någon liksom, det finns något jävligt infantilt i bara, jag vill göra som jag vill ha. Liksom. Man har ingen, det är ju brist på empati någonstans också. Eller en liksom osedvanligt hög förmåga att bara stänga av. Och det brukar ju också vara ett tecken på att man kanske inte är så empatiskt lagd. Men du, Olle, du hade ju lite grann...
Jag vill prata bara... Jag tog upp lite som hastigast för några veckor sedan, Therese Johaug som skulle göra comeback. Och då nämnde vi bara för varandra att de skulle göra comeback, och så pratade vi, kommer det gå? Vi var lite osäkra så där. Och sen så gjorde ju comeback för några veckor sedan. En tävling i Schweiz i Freudenlauf. Och sin vana trogen så sprang hon ifrån övriga fältet. Alltså, hon har alltså hållit upp i 2 år. Hon har blivit 36 år, hon har gift sig, hon har skaffat barn. En dotter som föddes, vilket datum tror ni dottern föddes?
7 oktober eller?
Maj. 17 maj såklart.
Jaha.
Så jävla check.
Och sen så, det är bra planering.
Ja, det är otrolig planering. Och sen då, det var som att åka tidsmaskin 9-10 år tillbaka tiden, det här första loppet i Schweiz. Den som kom tvåa då, 2 minuter sen efter, det var... En polska, vem var det som var näst bäst i världen?
Alltså var det Justyna Kowalczyk?
Precis, eller? Helt som att tiden stått still.
Men vadå, kör hon fortfarande?
Ja,
åker hon?
Ja, men alltså, det var inte, nej, inte
det,
toppnivå.
Var det sån här Ski Classics eller?
Ja, nej, det var en annan nivå tror jag. Men skitsamma. Men då i alla fall så fick ju Maja Dahlqvist frågan. För då började pratas om att Johan kanske ska göra comeback och satsa på VM. Och då sa Maja Dahlqvist så här: nej, jag är inte så rädd. Det är många som kan slå henne.
Ja, jag läste det också. Ja.
Och sen så var nu norska mästerskapen i helgen. Då hon första gången, alltså på flera år, mötte då riktigt hårt motstånd. Och såg du hur det gick på 3 milen?
Ja,
hon vann med 2 minuter och 49 sekunder.
Men det är också att säga jag är inte så rädd är också ett sätt att säga jag är jätterädd.
Ja, men fatta, tänk om hon kommer tokdominera också VM nästa år. Alltså vinna norska mästerskapen 3 milen nästan med 3 minuter, men då är man ju inte dålig.
Men den som var tvåa där i norska mästerskapen, det var ju inte någon norska, utan det var någon ganska okänd där. Så det snackas ju om att de för möta Frida Karlsson och kompani, Ebba Andersson, så kan det kanske bli så för Johaug att hon inte vinner.
Ja, alltså det vore kul. Men fatta vilket mörker. Alltså Frida Karlsson till exempel. Hon växte upp, hela hennes uppväxt från när hon var kanske 12 till hon var 19. Så var Johaug överlägsen, tänkte hon. En dag tar jag över. Så möttes de under 3-4 år. Johaug vann allt. Och sen till slut slutar Johaug, för jag tänker, världen är min. Och sen så är det kanske 2 år upp och ner sådär. Och sen kommer Johaug tillbaka. Det måste vara otroligt fruktansvärt.
Men är det inte kul?
Det märker jag ändå, tycker jag, att de här tjejerna, Ebba Andersson och Frida Karlsson, de har inte infria förväntningar riktigt, tycker jag. Alltså de skulle ju dominera totalt. Men norskarna är borta och övriga världen liksom står på knä och liksom är desillusionerade och det. Så skulle svenskarna dominera totalt. Men det har inte hänt den här säsongen. Utan Frida har ju förlorat märkliga lopp och Ebba Andersson också förlorat märkliga lopp. Så att kanske standarden har sjunkit eller står still på något sätt. Att det är det som kanske hjälper Johaug nästa år. Att det går inte framåt internationellt överhuvudtaget. Utan Johaug hjälps fram till guldet i Trondheim då nästa år. Genom att konkurrensen har blivit sämre.
Ja, men kan det också vara en konkurrenssituation som inte gynnar Ebba Andersson och Frida Karlsson heller? Att det är för dåliga åkare. Och för det är ju lätt att det blir så. Om du tränar för ett mål och du ska slå sina Johaug var som bäst eller Kowalczyk, då ger du lilla extra, du tränar lilla extra. Men nu kanske det har blivit så att du har liksom stagnerat för att du har för dålig konkurrens.
Jag vill fortsätta prata Norge. Haaland, alltså norska landslaget i fotboll, är alltid dåligt. Mm. Och Haaland missar nu en straff i matchen som var senast. Han blev syndabock mot Slovakien och brände straff. Och sen så, då, så ber han om ursäkt efteråt. Och det är en, så här, en tendens som man har sett de senaste åren. Att stjärnspelare som missar ber om ursäkt. Vilken är er inställning till, till detta?
Tar du ett ansvar och stiger fram till straffpunkten och då har du hela laget bakom dig och förhoppningarna och folket och det, så klart att missar du straffet, om du heter Håland, så ska du be om ursäkt.
Men ty, alltså, jag tycker så här, nu får du ju avgöra, Jesper, du är ändå jurist, även om du sitter i Metella och tycker synd om dig själv. Nej, det gör jag inte. Men, så här, men, alltså, han gör ju sitt bästa. Om man gör sitt bästa, ska man då be om ursäkt? Alltså, vad är det för ja, samhälle?
Det känns ändå, alltså, straff i fotboll ska man ju slå in. I hockey så ska man missa. I hockey missar du alltid straffarna.
Men jo, men han missar inte för att jävlas.
Nej, 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 men jag tycker...
Jesper, hjälp mig!
Nej, men det här, hans nivå är ju så hög så att infriar inte förväntningarna i en straff för landslaget, så är det någonting han måste be om ursäkt.
Nej, men det här var ju jättetöntigt, för grejen är att Norge kommer inte gå till EM, och det här var ju bara en träningslandskamp. Det är obegripligt att han ber om ursäkt. Även om det hade varit en, hade varit, jag tycker så här, hade varit ett playoff, det är final då, playoff final till EM eller VM, och han bränner en straff 90 minuten, det är klart att då kanske, då är ju stakes, alltså insatsen är lite högre. Men en jävla träningsmatch.
Jag upptäckte principen. Ja, men det är väl ingen som tror att han inte vill sätta.
Jag tycker att, nej, jag fattar mig. Men jag tycker att det är lite olik.
Är det Marie? Är det första vi får höra Marie i podden?
Kan du
sätt på högtalare, Mats.
Det är en kille som
jag vill höra Marie i. Mats, kom hit.
Jag letar efter...
Mats, nu får du berätta, var det Marie eller?
Nej, det är, alltså, jag letar efter tenniskompisar.
Ja.
Jag är ute efter en tennispolare. Tennispolare, och det är inte lätt att hitta någon.
Ja, men
är det en kontaktannons vi har här nu i Excel-sport?
Kontaktannons, jag vill spela tennis, svårt att hitta någon.
Hur kontaktar man dig? Ska man ställa sig bara i ett Farsta med tennisrack vid en bensinmack och vifta? Eller ska man höra av sig till Jesper? Hur gör man?
Man gör det bäst via mig.
Vilken bensinmack som helst i Farsta, ställ dig där bara direkt nu. Nu eller det någon annan dag, när som helst. Så kör vi sen.
Gör så här, hörni, att gå via mig. Skriv till mig. Vill ni spela med Matt, så skriver ni till mig och så sätter jag ihop er.
Och nu vill jag bara säga, för våra lyssnare då, som inte ser, nu har alltså Jesper en tumstock och kliar sig med bakom ryggen innanför sina gipsgrejer på sin arm. Det ser väldigt mycket ut. Men hur fan hittar du en tumstock?
Den låg i en låda här.
har du med dig den?
Nej, det var en linjal som jag har lånat för jobb. Ett lag utan brister, fotbollsartister med ett enda mål, bli EM-finalister. Visst är det priset på miljoner av finter. Kalla killar som blir i slinter. Kan ett undrare skott, alla supermack. Är det inget snack, det är bara fram. Mats,
hur blev det så att alla våra jinglar är Marconi?
Ja, jag vet.
Alltså 100% är Marconi jinglar.
Jag tappar bort det där, du får läsa. Mats, vad vill du prata om? Du har papper med dig.
Jag har papper med mig papper, här. Och,
dags för pressen.
Vi har sajten Goal som har rankat världens största talanger.
Hur många är det då?
I fotboll. Vi kan börja med femte placerade talanger.
Vilken dramaturgi!
Ja.
Och på plats nummer fem har vi andra Goler från Real Madrid som är bara 16 år.
Plats nummer fyra.
Det är Bayern Münchens 17-årige, jag ganska kände, Mathys Tell faktiskt också, en otrolig framtidsman.
Plats nummer tre.
Vi måste bara pausa där. Om man pratar om någon tysk som har en Tell, då minns ni väl Boris Becker? Det har både alltså Boris Becker och André Agassi pratat om. Agassi slog Becker oväntat många gånger, alltså i förhållande till deras världsranking. Men då var det så att Agassi såg tidigt att när Becker servade, skulle han dra en surr ut till hörnet, så drog han tungan längst ut till vänster. Mitten, tungan var stängd, ingenting. Ut till höger var tungan till höger. Och Becker blev knäckt av detta. Han berättade då för sin dåvarande flickvän att jag förstår inte hur Agassi kan veta vad jag servar hela tiden. Och sen många, många år senare så berättade ju då Agassi från honom att du hade en tell, apropå tell då, att man såg hur hans tunga gick.
Jaha, okej, okay, så en tell var typ när man bluffar i poker.
Ja, men exakt samma sak.
Så, okay.
Så han körde, när han skulle serva ut då i hörnet, så gick tungan dit. Och den är ju storartad, eller hur?
Det otroligt, vilket geni Agassi, eller?
Ja, och att han såg det på det hållet.
Om det var han som kom på, eller om det var hans
tränare. Nej, men jag tror Agassi var något av ett geni.
Plats nummer tre.
Warren Zaïre Emery från PSG, 17 år.
Är han son till Unai Emery, eller?
Nej, det är han inte.
förlåt.
men bra, men på vilket sätt är, alltså, på vilket sätt är han bra? Alltså, är han mittfältare, anfallare?
Anfallare. Alltså, anfallare är ju ofta mycket mera lukrativt att vara än att vara försvarare. Det värsta är att vara mittback, tror jag. Anfallare röner stor uppmärksamhet internationellt. Det är lättare att glänsa som forward, som junior, än att göra det som mittback.
Ja, men det värsta är den här Tobias Linderoth-rollen. Ja, det är städgumma,
ja, men han hade sin farsa. Men om man tar till exempel då när anfallare som kanske skulle ha glänst mer, det är Leif Hoppa Forsberg, som då var skyttekung i GIF Sundsvall, ja. Och som sen gick till IFK Göteborg, gick åt helvete, sen fick han en son som spelade allsvenskan, började spela Tyskland, och sen lämnade han helt plötsligt sin familj.
Var det Lindroths ögon som försvann, eller var det Tom Prahls ögon som alltid försvann?
Tom Prahls ögon försvann.
Man såg inte att han, nej, hade på ögon,
alltså, men Tom Prahl kan ju inte se ut. Folk kan, nej, se Tom Prahl, men Tom Prahl kan inte, nej, se någon.
Alltså, det är ju två springer bara. Alltså.
Den mest humorbefriade människan på planeten, det är ju Tom Prahl.
Är det så?
Ja.
Okay. Ja.
Plats nummer 2.
16-årige Endrich från Brasilien och klubben Palmeiras. Den gjorde ett mål och en assist mot England på Wembley härom sistens. Och
man har gått till Real, va? Har han inte det?
Han är, säger de, en ny Pelé.
Ja, han är klar för Real Madrid också.
Så är det.
Alltså, jag måste bara säga, innan vi fortsätter, Mats. Nej, men vi gör så här, vi tar...
Snart i första platsen, men alltså, jag är nyfiken på den här snubben. Alltså, hur är han lång och spenslig? Är han kort och tjock?
Nej,
eller hur ser
han
ut?
Han är liten och spenslig med ett fantastiskt fotarbete, ungefär som Messi när han var liten. Alltså, så kvick, så kvick.
Ska han ta mig att hatta med bollen först i 50?
Nej, alltså, han kan ju... fortare än någon annan läser bollens bana, och fortare än någon annan också röra fötterna, fortare än någon annan uppfattar situationen.
Alltså, som Copernicus?
Ja, ungefär så. Fortare än något,
alltså,
han har
Galileo Galilei.
Han var snabbare än någon annan människa på att uppfatta saker och ting, och framförallt på fotbollsplanen.
Ja, ja, vad bra.
Nej, men han ska ju vara något enormt, och Real Madrid har ju köpt honom då, om jag fattar rätt, för 30 miljoner euro kanske. Något sånt.
Minst.
Och det är ju inte så mycket pengar för en sån spelare. Alltså, han kommer ju kunna spela Real i 15 år.
Absolut.
Eller 20 år. Plats nummer 1.
Lamine Yamal, 16 år, från Barcelona, är den största talangen av alla. Den är debuterad i La Liga 2022-2023.
Vad säger du den? Alltså, som att det är en häst.
Denne.
Ja, den.
Han, hon, den, det, säger man på svenska.
Jag brukar säga denne.
Ja, ja.
Den är ett fint ord, tycker jag.
Den är debuterad i La Liga 2022-2023. Så ung. Den här säsongen har gjort 4 mål och 6 assist för Barcelona. Den är, Lamine Yamal är någonting alldeles utöver det vanliga. Kanske blir bättre än Messi och Ronaldo, och kanske jämhögt med Pelé han också.
Det här vill man verkligen se.
Ja, i Endrick och Yamal de nya Messi Ronaldo.
Ja, så är det, så är det. 2 svenskar finns med också på listan. 18-årige svensken i Köpenhamn, Roni Bargic, som ju har gjort otrolig succé med Köpenhamn
i den
danska ligan. Den blev 2021 den yngste någonsin att bli målskytt just i danska ligan.
Och men fick han vara med i landslaget nu den här samlingen?
Nej.
Det var konstigt, tycker jag.
Det jag kommer till nu fick inte heller vara med. Alltså, 18 år är ju den Bargic då.
Ja, men jag håller med. Ja, jag förstår,
en annan 18-åring på 23 plats är Lukas Bergvall. Ja. Som går till Tottenham nu efter säsongen och spelar i Djurgården. Så att Sverige har alltså en man med bland de 50 bästa. Denna coming man från BP, Lukas Bergvall.
Ja, så Lukas Bergvall är före Roni Bargic.
13:e Roni, 23:e Lukas Bergvall.
Hörrni, tack för idag. Vi ses nästa vecka. Okay. Och ha en glad påsk nu allihopa också. Vad ska ni göra i påsk?
I påsk ska jag göra något väldigt alldagligt. Det vill säga ingenting.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.